Ja, Norge har hamnat i någonting som bäst kanske kan liknas vid den svenska Ebbe Carlsson-affären. Det här ska vi prata om idag. Det kommer att bli intensivt, verkligen. Och om du är rädd att inte riktigt hänga med, då kan du klicka dig fram på Sveriges Radios app. För där finns en knapp som transkriberar allt en nyhet som vi kommer med.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Og jeg trenger terapi denne uken, kjenner jeg, på en skandinavisk samtale, terapi av den sorten. Som en får når en går til prest og skrifte. Med andre ord så krever jeg også, Hassan, at dere tier helt stille, og så gir dere meg absolusjon på slutten. Neida. Men jeg har derfor flyktet til Sverige denne uka. Jeg sitter på et hotellrom i Eskilstuna. Dere med på denne terapisesjonen, eller har dere tenkt å rotte dere sammen mot oss bønder her i nord?
Nei, vi skal gjøre hva vi kan, men det er et svårt fall det her, måste jeg si.
Altså, jeg tror primært, vi føler omsorg og medfølelse med nordmændene i denne for jeres nation så svære tid. Jeg tror ikke, der er nogen, jeg tror ikke, vi føler, I har begået et forræderi mod den nordiske fælleskultur eller sådan noget.
Tack. Men OK, natt til lørdag valgte Department of Justice å dumpe 3 millioner filer fra Epstein-files på nettet. Og i løpet av morgentimene lørdag morgen så ramlet det inn med screenshots, med fortrolige samtaler, bilder, dodgy avtaler for alle å kunne søke i. Har du en liten hunch om ugler i mosen? Ja vel, søk i Epstein-files, det er der. Svenskene kastet seg over prinsesse Sofia og FN-ansatte samt den svenske finanskvinnen Barbro Enbom, som virker som litt av en kurer av jenter til Epstein-huset og villaen. Danskene fant noe rusk på kong Fredrik om en middag og noe sånt, og i Norge. Her ramlet det ut hemmeligheter om diplomatekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, om tidligere statsminister og utenriksminister Torbjørn Jagland, mangeårig generalsekretær i Europarådet, og Børge Brende, sjef for Verdens økonomiske forum, blant annet, og tidligere minister for Høyre. Men ikke minst kronprinsesse Mette Marits eskapader med dette monsteret av en overgriper. Altså, dette er så voldsomt et angrep på norsk omdømme og troverdighet, og institusjoner og tillit, at vi må ta dette punktvis. Så la oss begynne der hele verdens øyne nå er rettet mot kongehuset, mot kronprinsesse Mette Marit og hennes sønn.
Skandalen i det norske kongehus vokser.
In Norway, the crown princess, Mette Marie, expressed regret and embarrassment over her numerous emails. With Epstein.
En kunglig shitshow.
Velkommen til en ekstra sending om kronprinsesse Mette Marits kontakt med den nå avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
Åsa, du er jo som vi vet norsken, svensken og danskens kongeekspert. Fra ditt perspektiv, hva har du sett og hva er din analyse?
Ja, en analys har jeg vel ikke mer enn at för mig så framstår ju Mette Marit som en gåta. Jag har lättare att förstå det som händer med Marius, ett barn som kommer in i en familj där alla andra har kungliga titlar men inte han, och att han får ett breakdown på något sätt i sin självbild, det förstår jag. Men Mette Marit har jag svårare att förstå. Hon framstår som otacksam, hon framstår som flörtig på sätt som inte är passande om man är gift. Och hon är dessutom gift med en man som ska bli Norges kung. Jag har försvarat henne så himla mycket. Jag tycker väldigt, väldigt synd om henne samtidigt. Men jag tycker att det är en psykologisk gåta varför hon söker såna här kickar och det här äventyret.
För de få som då inte har fått med sig vad som har skett, så har Mette Marit genom flera år kommunicerat med Jeffrey Epstein på øya. Hun har vært på besøk i hans villa. Hun har hatt, som du sier, en ganske intim flørtete tone, både med han og med en nær hos Epstein, nemlig assistenten til Bill Gates, som figurerer titt og ofte i filene. Og det er vanskelig å si hvor tett de har vært, det spekuleres på det, om det ene eller andre. Men hva tenker du, Hassan?
Ja, altså jeg synes måske, altså jeg forstår, at vi beskæftiger os med Mette Marit. Altså netop af de årsager, som I er inde på nu her, altså det sensationelle og det mysteriske, altså eller det mystiske ved hendes adfærd, ikke? Som jo ikke er til at forstå rigtigt. Men jeg må samtidig sige, at jeg synes i forhold til alt det andet, der foregår, at det lidt er en vildfarelse, fordi det har jo ikke nogen egentlig betydning, at hun har ligget der og flirtet med Epstein og hvad hedder det, udvekslet tossede beskeder med ham om det ene og det andet, i forhold til det, der ellers foregår i verden og i Norge, altså i den
men
grad
os,
i Norge.
Men lad os holde os lidt længere i kongehuset først. Og,
jo, men det er stadig min pointe, at jeg synes, det er en vildfarelse. Jeg vil gerne tale om det, men jeg siger, det er en vildfarelse, fordi... Men så kan vi jo godt gætte på, hvorfor er det, at sådan noget netop opstår i den norske kongefamilie? Er den for tolerant, eller er den for jævn? Har den ligesom forfladet i sig selv for meget ved at tillade, at den norske kronprins gifter sig med en fraskilt kvinde til en mand med tvivlsom opførsel? Og er det derfor, at det, der sker med sønnen og Mette Marit nu i relation til Epstein, altså, er det derfor, det hele opstår i Norge, eller hvad? Det kan vi jo godt diskutere. Jeg synes bare, det er så brutalt, det der sker i Norge, ud over det, ikke? Altså...
Ja, så må jeg bare få sige, at Mette Marit aldrig var gift med faren til Marius, bare for at have det rett.
Jeg tænker, at det her er interessant, derfor at alle kungliga ekteskap skal være idealäktenskap. De skal være normativa. Så her skal et ekteskap være. Det er kärlek, det er harmoni, det er jämlikhet, det är tillit mellan man och kvinna. Och sen så händer det här. Så jag skulle säga att det här är viktigt, därför att alla medborgare undersåtar har fantasier om kungligheternas äktenskap. Mina fantasier om Mette Marit och Håkons äktenskap, de går upp i spinn. Och det är ingenting jag är glad för, men det är monarkins liksom lott, kungafamiljens lott, att man fantiserar kring dem. Det här är inte särskilt snygga avslöjanden det som kommer nu. Men vad jag också tänker med det här, det är att Mette Marit, hon har gjort en av världshistoriens främsta klassresor. Hon har ju en bakgrund som är lika skör som många av de här kvinnorna som Epstein har haft i sitt stall. Och så ska hon en dag bli drottning av Norge. Det är en helt otrolig resa. Och ändå så kan hon höra av sig till honom från ett bröllop och säga att hon är kedligt, hon är tråkigt. Hon framstår som otacksam över sin livslott. Och det här tror jag är en provokation för ett folk som faktiskt har låtit sitt kungahus vara världens mest moderna och progressiva. Man tar in en kvinna med ett barn på armen. Jag tycker det är helt fantastiskt, om man nu ändå vill ha monarki, att man gör så.
Ja, men varför är det så fantastiskt?
Jo, jag ni vet ju att jag inte vill ha ett kungahus överhuvudtaget. För att jag tycker att det är odemokratiskt, men jag tycker också att det är en guldbur, som man säger. Alltså de är inlåsta i regler, kungligheterna. Bland annat att de har inte kunnat välja fritt sin kärlek. Och sen så kommer då Håkon och säger att det här är hans livskärlek. Det är en kvinna som redan har ett barn. Yeah. Och då går norrmännen med på det här. Och gör det här sociala experimentet. Ja, och så det är det måske... någonting som händer på vägen här. Det är klart att många hade klarat det bättre, men för oss som är intresserade av monarkin som institution och de människor som ska bära upp den, så är ju det här exceptionellt intressant.
Ja, og måske kan det netop ikke lade sig gøre det, som du kalder utroligt, som måske netop er utroligt, altså det her sociale eksperiment. Måske er den klasserejse uladsiggørelig. Altså måske er springene simpelthen for store til, at man som individ, institution og nation kan rumme dem. Og altså når man ser ikke kun på Mette Marit, men også exitprinsen eller papprinsen eller kokeprinsen eller hvad vi nu end vælger at kalde Marius for, så er der jo ligesom tegn på, at sådan noget faktisk ikke er særlig fantastisk, men men ulassergørligt, altså katastrofalt, når man forsøger ligesom at ligesom udjævne klasseforskellene i en enkelt persons eksistens. Altså, det er for voldsomt at bære. Og så er jeg faktisk ikke enig i din analyse af kongefamilien som idealfamilie. Det er måske en nyere historie, men klassisk dansk historie er i hvert fald cirklene omkring fortællinger om brutalitet, utroskab, overdreven forbrug af alkohol osv., når det kommer til konger og dronninger i den danske historie.
Nej, men visst, de beter sig som vanligt folk, vilket gör att man återigen kan fundera över varför ska vi ha ett kungahus överhuvudtaget? Varför ska vi resa oss upp för de här människorna? De är ju som vi i grund och botten. Det är ju det som är frågan för en republikan. Jag tänker att det är lite klassförakt faktiskt att säga så här att det går inte att göra såna här sociala experiment. Det är för stora skillnader. Jag tror att väldigt många hade klarat av det här och varit tacksamma och haft en helt annan psykologisk beredskap som det, för det som händer. Men det här är vad vi ser i Norge nu. Och jag tycker bara synd om alla. Jag tycker fruktansvärt synd om det som vi i Sverige då kallar för bonusprinsen. Mari, som absolut inte är prins. Och det vet han också. Att han inte är. Och sen så har han en mamma då som han har förstört så mycket för. Och han vet om det också. Han skäms naturligtvis för sin mor. Hon skäms för honom. De älskar varandra.
Altså, der er sådan en, jeg synes, der har været sådan en besynderlig eksotificering af Mette Marit, at hun ligesom er noget helt særligt, og det minder mig lidt om det, vi nogle gange gør i forhold til brune mennesker, altså folk med indvandrerbaggrund, at vi ligesom sådan bilder os ind, at det, at vi kan flette dem ind, fordi de ligesom har det her udgangspunkt, som er lidt sværere, det gør os til fantastiske mennesker, og de her repræsentanter til noget helt vidunderligt, noget fantastisk, ikke? Fordi de kommer fra, ja, fra den der verden, som vi ikke længere er i berøring med, altså den her verden helt i bunden, ikke? Og så får de ligesom mulighed, vi giver dem lov til at stige ind i det fantastiske eleverede liv, som vi mennesker lever.
Der ligger jo
noget. Hvilken klass du prater om fra början her? Hvilke er det, som vi ikke har kontakt med, mener
du? Hvad for noget?
Hvilken du sagde, den her klassen, som vi ikke har kontakt med, er det kungahuset eller er det?
Nej, altså.
Du prater om noget trashigt her.
Ja, ja, helt sikkert. Ja, altså når vi ligesom forsøger at bilde os selv og hinanden ind, at det kan lade sig gøre det her, og at det er fantastisk, den her sammensmeltning, så ignorerer man, at der er forskellige udgangspunkter, forskellige præmisser, og det,
jamen,
det er røvhamrende svært, ja, bare at flette sig ind i en kongefamilie. Altså, det er ikke nemt. Se på Marius. Han fortæller om nu her første dag, hvor han kommer med sit lange statement under retsmødet, der fortæller han i 40 minutter om, hvordan det har været at komme ind i den her familie som 3-årig, og ikke at være et individ længere.
Ja, exakt.
Ja, men altså, det der, man er et symbol. Kun et symbol. Og han skulle være symbolet på den perfekte sammensmeltning mellem underklassen og overklassen. Det var hans eneste funktion. Han var ikke andet. Han var ikke noget i virkeligheden. Og da han så går ned med nakken over og skulle bære den her enormt tunge byrde, så bliver han udstillet som individ. Det er første gang nu, at han får lov til at være sig selv. Ikke? Det er her, hvor han skal ned med nakken.
Jeg holder helt med. Det er et helt ekstremt öde. Men om man vender på det då og siger så her, at kungligheter får bare gifte sig med kungligheter, då finns det inga att välja på för det första. Det blir inavel för andra. Och för det tredje, sådana äktenskap har vi sett inte heller lyckliga. Så det är institutionen i sig själv det är fel på. Det är monarkin i sig själv som inte är mänsklig. Bort med den.
Det er jeg ikke enig i, men altså, det er jo forskellige perspektiver. Men jeg tror, man er nødt til ligesom at anerkende, at det er et krævende job, ikke? Og det kræver først og fremmest et udgangspunkt. Altså et udgangspunkt til overhovedet at forstå og kunne bære den byrde, der er at leve det her vanvittige job, det er at være konge eller dronning.
Der ligger jo
får du terapi nu?
Hæ? Ja, nu får jeg terapi. men det er vanskeligt at se det, som udspiller sig, uden at psykologisere. Det og det synes jeg alltid litt problematisk, fordi at man vet aldri hva som pågår i den andres hode. Men når jeg ser både Mette Marit i de tekstene som hun har skrevet til Jeffrey Epstein, og jeg hører hva Marius sier når han står på tiltalebenken, så snakker de begge to om et enormt behov for å bli sett.
Ja.
Og det å kjede seg kan jo ofte også være forbundet med at man ikke blir sett. At man ikke er noen. Ja.
Ja.
At man er ingen, man har ingen funksjon, man er ingen, man er bare der, man er en eller annen slags, altså det er ofte også en ingrediens i det å kjede seg, og der er noen meldinger i det materialet som der hun nesten ber Jeffrey Epstein om å se henne, vær så snill, si at det er bare meg du vil treffe, har du noen andre du vil treffe kanskje? Og det enorme bekreftelsesbehovet er også Marius veldig tydelig med, der han står i vitneboksen. Det er et av de mest smertefulle punktene i et menneske. Se meg! Og så mye av dette materialet handler om det enorme banale krefter. Enormt banale krefter som styrer oss.
Ja, og jeg tycker at det her er, det, du ringer verkligen in det som er så intressant, därför att det här är två offentliga personer, hela världen är intresserad av dem. Mette Marit har en världsscen att stå på och ändå säger hon, se mig.
Mm.
Och det är det här som väldigt många kända människor, eller kungligheter inte minst, har vittnat om när de någon gång har blivit liksom, personliga, ensamheten.
Mm. Men kommer monarkiet att överleva? Kan monarkiet överleva detta?
Absolut, visst kommer de göra det, men jag har en idé om vad jag tycker att just, ja men alltså så här är det ju, att monarkin överlever alltid, den gör ju det, om det inte är så att de har aktivt samarbetat med nazister under andra världskriget, så här, då ryker de. Men jag har en idé om vad jag tycker att Mette Marit ska göra. Hon har ju sedan flera år tillbaka en stående inbjudan till norsken, svensken och dansken. Jag har ju väldigt gärna velat att hon ska vara gäst hos oss och prata om litteratur. För hon är ju intresserad av litteratur på riktigt. Hon är välkommen till oss, för att genom litteraturen så kan man komma in i människan. Och så kanske vi kan få ett samtal om livet på riktigt.
Mm.
Vad tror ni om det? Det är mitt förslag till krishantering.
Det kunde vara hennes comeback i den grad. Men
du är så välkommen till oss, Mette Marit. Vi ska ta hand om dig på vårt alldeles särskilda sätt här.
Jag är helt enig med Åsa Hilde i analysen. Alltså, kongefamiljen kommer till att överleva. Naturligtvis gör den det. Alltså Mette Marit kommer till att få det ännu svårare i sin position i framtiden, men det kan ju vara hon liksom förmår att twiste den här situation till en omformulering av sig själv som drottning och lägga det bak sig med, alltså med äran i behåll. Det hoppas jag självklart på för Norge och kongehuset och så vidare.
Frågan är väl om äktenskapet överlever snarare?
Ja, men, ja,
det är en vild spekulation. Den är ledsam att uttala, men det är klart att många av oss funderar på det.
Ja, jag må också säga att vi vet ju inte ännu. Alltså Håkon, kronprins Håkon, är också i materialet. Och vi vet ju heller inte helt vad kongefamiljens rolle är i detta. Och jag vill hålla alla de dörrarna också öppna i utgångspunktet. Men en av de mest obehagliga meldingarna och läsa i detta material är att Mette Marit spör Jeffrey Epstein, är det innanför med tapet och nakna damer med ett surfbrett på rummet till min 15 år gamla son. Och det frågsmålet är vondt att läsa den uken när hennes son nettop är tiltalt för enorma mängder lovbrud, våld, våldtäkt och trusler.
Ja. Det är gåtfullt, alltså. Jag fattar inte.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
I detta material uppträr en räcke prominente tidigare statsminister, två tidigare utrikesminister, diplomat och tidigare minister i detta, alltså om igen och om igen. Så kan du läsa om Torbjørn Jagland, Terje som är Terje Rød Larsen och Børge Brende, som nå altså leder Verdens økonomiske forum, igjen og igjen. Dette er figurer som har fått spørsmål tidligere om hvor tett bånd de har hatt til Epstein, og har liksom benektet og sagt at de knapt har møttes, og så videre, og så videre. Og så avdekkes store korrespondanser, og man lurer virkelig på hva er det disse menneskene har holdt på med. Har dere sett, satt dere inn i problemstillingene som Norge nå sitter i med å ha mistet tillit til store institutioner denne uken?
Ja, altså, for meg så er det det ni er med om nu, det påminner lite grann om Ebbe Carlsson-affären i samband med Palmemordet 1986. Jag ska inte rekapitulera den här, men svenska lyssnare vet vad jag pratar om. Nämligen att människor som är stora människor i staten som man haft tillit till, tillhör etablissemanget, plötsligt avslöjar sig vara några andra. De beter sig på ett sätt som man absolut aldrig kunde tro. Det är klart att hela nationen rystas om. Jag förstår att ni är väldigt, väldigt förvånade vad som har hänt. Ni ser människor på ett helt nytt sätt.
Jeg kan si for svenske, danske og finske lyttere, altså Terje Rød Larsen er mannen som sammen med sin kone, diplomat kone Mona Juuls, fikk på en måte signere Osloavtalen i sin tid. Men har vært en prominent figur, han leder senere International Peace Institute i New York, men måtte gå derifra blant annet på grunn av at han hadde lånt penger fra Jeffrey Epstein. Torbjørn Jagland var statsminister i Norge, han var også utenriksminister i Norge, han er satt som leder av Nobelkomiteen i veldig mange år, og i nesten 10 år leder og var generalsekretær for Europarådet. Der han blant annet sørger for at, å holde Russland inne i varmen. Og så har du Børge Brende, som nå altså leder Verdens økonomiske forum i Davos, og sitter og skriver meldinger til Jeffrey Epstein, der de spøker om, eller snakker alvorlig om, vanskelig å si, at man skal erstatte FN med Verdens økonomiske forum. Det synes de begge er en god idé. Mm. Og dette skjer lenge etter de første rettssakene med Jeffrey Epstein. Han har allerede sått i fengsel. Han tilbake, og helt fram mot 2017-2018, han døde vel i 2019, så det massiv kontakt. Og også i en periode når han persona non grata for veldig mange skikkelser, så beskriver Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland ham som en veldig god venn og skriver sånne ting som at nå har jeg og Terje satt her og spist middag og savner deg og mener at du, altså, du virkelig en strålende person.
Ja, det den her sag, jeg mener, er fuldstændig sindssyg. Og for mig handler det om mere end det, Åsa lige her i udgangspunktet er inde på, at man mister tillid til et par fremtrædende, meget fremtrædende norske politikere. For mig der er hele spørgsmålet centreret omkring, hvordan kan det her lade sig gøre? Altså, hvordan kan man have nogle af Norges førende politikere, altså to tidligere statsministre, tidligere topministre.
En statsminister, to utenriksministre, holdt jeg på å si. Mm. Ja.
Nå, okay, ja. Ikke to.
Nei, Børge Brende var utenriksminister for Høyre, Jagland var statsminister.
Men Bondevik?
Ja, Bondevik har vi jo ikke nevnt en gang, men han trakk seg jo.
Ja.
Han tok jo ikke mot penger. Han var i kontakt for å prøve å skaffe penger til sitt fredssenter, men trakk seg. Han er den eneste som da googler, virker det som.
Ja, altså vi ved, han opgav sit forhavne og droppede Epstein, men vi ved ikke hvorfor. Altså, men altså, han har jo haft en forbindelse til ham. Ikke? Mm. Så det er jo, hvad hedder det, toppen af poppen i Norge. Så der er jo to spørgsmål, som bliver afgørende for mig. Det er, altså, hvad er det, der tillader det her? Og hvorfor kan det opstå? Ikke? Altså, hvad er det ligesom i norsk kultur, tradition og struktur, som gør, at det her kan ske? Og hvad er det i norsk kultur, struktur og tradition, som gør, at det kan få lov til at udspille sig. Det handler ikke om et par enkelt individer, som har lavet fejldispositioner og dårlige vurderinger i relation til Epstein. Det handler om, altså det er meget, meget større det her.
Alltså jag, när jag läser de här, allt som kommer ut från de här Epstein-filerna, så jag ser det som en slags godispåse, så slick som ni säger på danska, till pöbeln, och till den här pöbeln så räknar jag mig själv. Här får man verkligen svart på vitt hur det här globala etablissemanget fungerar, hur de svinar, de är helt utan moral, de bygger nätverk, umgås, utnyttjar andra människor och känner sig viktiga och utvalda because I'm worth it. De tycker att de har gjort så mycket gott för världen. De vill ha lite raj-raj because I'm worth it. Jag får ju liksom bekräfta att överklassen funkar. Men sen så, om jag vänder lite på det, så tänker jag så här. Hur många som nu av oss här då, inklusive jag själv, som sitter och gottar mot det här, hånar, ilsken och så där. Hur vet vi att vi själva skulle ha sagt nej om vi fick en inbjudan att komma på en middag med Bill Gates och den och den och den och den? Alltså, hur många har verkligen integritet nog att säga nej, jag avstår, nej, jag struntar i det där, jag vill inte? Jag tänker, han måste ju också, och nu pratar jag bara om hur vi journalister liksom, det är så lätt att sätta sig till doms över andra människor. Sen vet jag också att han blev dömd 2008, och efter det så tycker jag att det ska vara nollkontakt helt och hållet. Och det här är ju toppdiplomater som verkligen vet, och toppmänniskor, de vet vem han är. Men jag tror att det är väldigt lätt att låta sig tjusas av en person som har de här nätverken och har de här pengarna och de här fastigheterna. Man ska vara av ett särskilt virke för att verkligen säga nej. Och jag är inte säker på att man känner sig själv, men man är säker på att man skulle säga nej.
Jag tror att här är det många ting i spill, och jag tror det är mycket mörkare än det. Jag tror det är mycket mörkare än att man kan låta sig besnära till att gå på en middag. Det här är det byttehandler, här är det enorma mörka hemligheter som blir delt. Det är extremt tätt på det som man kallar kompromater. Det är massa russere in i bildet här, det är enormt massa israelere in i bildet, det är makt, det är sex, det är övergrepp, det är små jenter och övergrepp, det är utväxling av information, det är utväxling av bilder. Det är ganska speciellt när man ser att den kvinnan som blir bett om att sända bilder till Mette Marit visar sig att vara en tidigare russisk modell som Terje Rød Larsen har hjulpet med att skaffa visum till USA. Och som senare, alltså någon av de som Terje Rød Larsen har skaffet visum til, ifølge DN, er også overgrepsoffer for Jeffrey Epstein. Så her går det langt ut over det at vi alle kan liksom bli lurt eller besnært eller liksom overbevist til, eller hva som helst.
Jo, men der er jo det her element, ikke? Altså de her middage, som for eksempel Woody Allen eller Noam Chomsky har deltaget i, ikke? Altså det er der sådan nogle indbydelser, som jeg forestiller mig, at jeg ville sidde nu her og sige, nej, det havde jeg aldrig taget imod, men i virkeligheden ville have taget imod med kysshånd, ikke? Absolut. Fordi det ville simpelthen være for spændende, og jeg ville have følt mig så væsentlig, ikke? Ved at modtage sådan en invitation, at jeg nok ikke ville kunne afslå den. Uanset at jeg kunne google, at Epstein havde modtaget en dom på 11 måneder for seksuelle overgreb. Ikke? Men jeg vil sige, altså min indvending kommer til at være i forhold til, at det her alene skulle handle om magt og kapitalisme, altså at det er overklassens globale dominans, vi ser udspille sig her. Det kunne man godt sige, men man taler jo nu om en anden definition af overklassen, en økonomisk definition. Det er en Epstein-definition, altså Epstein-klassen. Det er alle de mennesker med potentiel magt. De kommer ikke nødvendigvis fra en milliardærbaggrund. De kan også være socialdemokratiske, idealistiske politikere fra Norge. som vi har set det. De kan også være litteraturprofessorer fra den yderste venstrefløj i USA. Mm. De kan også være erklæret venstreorienterede New Yorker-kunstnere og så videre. Clinton, som jo ikke er i udgangspunktet er en del af den her milliardær-elite, som vi ellers siger driver verden. Han har jo også været tæt flettet ind med Epstein, og så videre, og så videre,
men,
og så videre.
Men jeg synes, dere underspiller det politiske dimensjonen i dette. Og Trump, som prøver, og som har prøvd å legge mørke over alle de Epstein-files så lenge han har vært i presidentembetet, han er nevnt, det var noen som skrev, han er nevnt flere ganger i Epstein-files enn Gud og Jesus er i Bibelen. Og vi snakker så lite om Trump, fordi at det er så veldig mange andre å snakke om nå. Men hele det politiske spillet her, man snakker helt åpent om Torbjørn Jagland skriver at han har snakket med Putin, men han skriver også at han ønsker, altså ser for seg en innføring av en russisk kryptovaluta. Hva skal det til? Steve Bannon som inn og ut, de snakker helt åpent om å rive ned demokratiske spilleregler, få i gang Brexit, sørge for at diskusjonen på et vis vil splitte folket. Og i det så har altså en nordmann, en norsk diplomat, vært en av de som fore både Steve Bannon med folk og andre med folk for å destabilisere verden. Så jeg synes at vi kan, det er noe med det som gjør det så farlig, og der har Norge spilt en helt sentral rolle. Det er en historiker som heter Terje Tvedt som har formulert begrepet det humanitært politiske kompleks om samspillet mellom statsforvaltningen i Norge, NGO-er og media, som har handlet om at vi har mye penger, og vi kommer med mye penger til bords, og dermed blir vi attraktive til de bordene.
Absolut, alltså jag är helt med dig hela vägen här och Mimi Kristiansen han uppmärksammar ju klasskampen till exempel, han är journalist och politiker för Rött för de som inte vet det, att Norges då tidigare utrikesminister Børge Brende från Høyre, att han har varit på i Epsteins sällskap och är väldigt upplivad av tanken på att man ska ersätta FN med Davos. Vi uppmärksammar väldigt mycket allt sex som är i samband med Epstein. Men jag tror inte att alla gäster som var där såg några flickor. Jag tror att de blev bjudna på väldigt mycket. Jag tror att de blev bjudna på väldigt intressanta samtal. Samtal som handlar om att lägga ut trådar om och dra i trådar om hur världen ska styras. Det här är något av det mest antidemokratiska sällskap som världshistorien har sett. Det här är etablissemanget och det blir ingenting blir bättre av att det är techmiljardärer, kungligheter, klassresenärer, arbetarbarn som har gjort en karriär i Arbeiderpartiet. Här finns tutti frutti, tutti ballett, alltihopa finns här. Allt. Och det är ju det här som Hilde, som du säger, det är det här som är det viktiga. Jag tror att väldigt många har blivit lurade också. Jag tror att man känner till han har tjejer och så där. Men jag tror absolut inte att alla gäster har sett allt. Jag tror
men
man
det
har
är
sett,
många som
han
har
kulisser
mye.
Som han ja. Sätter upp. Och därför tror jag att det här nätverket kan bli så vansinnigt stort. Mm. Därför att alla ser inte allt. Och då är ju också frågan så här, vad tycker jag att jag har gjort mig skyldig till?
Men vilken konsekvenser har det för världen? Det är det som jag är upptatt av. Det har kanske haft någon enorma konsekvenser för världen. Torbjørn Jagland satt som ledare av och generalsekretär i Europarådet i en period där Ryssland går in. I vilken roll spelar Putin i disse filene? Der hele tiden så spør Epstein om ikke Jagland kan skaffe, altså sørge for at han kan få møte Putin. På Facebook 17. februar 2022, altså en knapp uke før russiske soldater gikk inn mot Kyiv, så skrev Jagland på Facebook: «Amerikansk propaganda som har blitt slavisk videreformidlet av vestlig presse har gått ut på at vil komme en invasjon av Ukraina med et blodbad og innsetting av en marionette-regjering. Det er fake», skriver han rett før. Hvilken rolle har han spilt? Han sier at det han har holdt på med er vanlig diplomatisk kontakt. Men alt i de filene til sier at dette er mye mer enn vanlig diplomatisk kontakt. For eksempel. Så jeg tenker at her må både Økokrim granske den ene og den andre. Europarådet bør ta en egen granskning. Rød Larsen og Mona Juul bør miste sikkerhetsklarering og i det hele tatt. Det er så mange ting som må renskes opp, fordi det kan ha hatt betydning for verden.
Det er fuldstændig rigtigt, Hilde. Det her handler ikke kun om økonomisk gevinst. Det handler om den påvirkning, det kan have haft på os alle sammen. Og hvis de spor, man ligesom ser, fører til de fortællinger, man frygter, så er det jo helt sindssygt, hvilken indflydelse det har haft på os, at de her mennesker har indgået i de her netværk og forbindelser med Epstein som som mellemmand på det hele i en eller anden på et eller andet besynderligt niveau. Og derfor så er det heller ikke handler det heller ikke kun om økonomisk kriminalitet. Det handler om altså magtmisbrug og korruption på allerhøjeste niveau. Og det bliver man nødt til at gøre, som den polske regering vælger at gøre nu, altså nedsætte kommissioner, som uafhængigt kan undersøge. Og Økokrim og det, nogle af de andre norske institutioner, som allerede er opsat til at skulle deale med sådan noget her, virker bare for små og for infiltrede i det norske arbejderparti til at kunne håndtere det her, mener jeg. Altså, jeg synes, det er på så højt niveau, at der skal gribes ind på, altså, som man ikke har gjort det før, som du også siger, Hilde.
Men det er jo også interessant. Nu er hans nätverk sönderslaget sen 2019 när han tog sitt liv. Alla de här människorna, det är inte så att de inte fortfarande träffas och har sin makt. Det är bara att de inte träffas kanske med unga flickor. Men det här är ett globalt etablissemang som reser runt, har sina samtal, lägger fram sina idéer, låter sig köpas, låter sig tjusas fast av andra. Och det är ju här som det blir som kontrast med hela det här pratet om att demokratin är så hotad, den är så utmanad, bla bla. Och så är det här som försiggår. Det här kommer vi liksom aldrig åt.
Men det ligger nog helt speciellt i den politiska klassen i Norge. Där är många här inne i Arbeiderpartiet, men också Høyre.
Visst.
Och där är lägenheter som är köpt, alltså Epstein hjälp äktepar Rød Larsen och Mona Juul med att köpa en lägenhet på Frogner i Oslo till halvpris. Den kunde egentligen ha gått för 30 miljoner eller 28 miljoner gick för 14 med genom press. Varför skedde det? Och i den lägenheten har Ine Marie Eriksen som ligger an till att bli den nya högerledaren firar sin 40-årsdag för hon är en väldigt nära väninna av Mona Juul. Hur kan det ske? Alltså där är så många spörsmål i detta. Lederen av Økokrim er Arbeiderpartimannen, det samme er lederen av Riksrevisjonen, og hvis det er de institusjonene som skal gå inn i og undersøke hvem har kjent til hvem. Yeah. I den perioden Terje Rød Larsen fikk penger til International Peace Institute i New York, så er det da så satt både Støre, Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i posisjoner og overførte midler. Hva har de midlene gått til? Yeah. Er det som DN antyder at de blant annet har gått til å kunne hente russiske damer til USA?
Og det er jo det, der er problemet, fordi hvis det er de her institutioner, som skal udføre den undersøgelse, så vil de jo undersøge fænomenet, indtil de selv involveres. Og, og derfra vil man så ophøre med at undersøge. Og det går jo ikke, og det er jo derfor, det er nødt til at være altså, så fuld af integritet og så uafhængigt, som det overhovedet kan være, ikke? Når man laver den type undersøgelser. Men det er bare, altså, det er jo de samme mennesker, som kunne potentielt være involveret i det her lort, som skal nedsætte kommissionen.
Exakt.
Og det er jo derfor, problemet altid opstod.
Ja.
Men det vi jo ikke er, Hilde, du var inde på det kort, ikke? Men det der jo er den største frygt, det er jo, at der er ikke bare et russisk spor at forfølge, men en motorvej til Rusland ind i det her, ikke? At det hele, alt det her, i virkeligheden først og fremmest og primært er en russisk honningfælde. Altså at Putin ligesom har tilrettelagt alt det her ved at udnytte Epstein, sådan så han nu har en klemme på en hel masse prominente mennesker rundt omkring i verden, som han så kan bruge i sit globale spil. Og det er jo en noget, der i hvert fald indtil i går, eller indtil i lørdags, var primært noget, konspirationsteoretikere beskæftigede sig med, men som nu er ude i nogle af de større medier, blandt andet engelske Daily Mail, som...
Telegraph har også skrevet om dette.
Telegraph, ja, som går ind i det her nu, og også norske medier, der også skrevet bøger om det her, ikke? Som nu går ind i det her, fordi der jo er kommet navne og forbindelser frem i de her dokumenter, som faktisk understøtter den teori, altså det russiske spor, som man kalder det, at Putin ligesom har hvad hedder det, en afgørende finger med i hele den her, i hele det her kæmpestore setup. Og så er der jo også nogen, der stiller et ret vildt spørgsmål. Altså, hvis nu Epstein har givet Putin videoer af Trump i kompromitterende positioner, lad os sige det, med for eksempel meget unge kvinder, og Putin sidder på den her video med Trump, hvilken opførsel ville det så ligesom afkræve af Trump på den globale scene? Og så bliver der jo opsummeret, og der må man jo sige, at rigtig mange ting, for ikke at sige alle de ting, Trump ligesom gør på den globale scene i relation til Rusland, på en eller anden måde kunne i sin adfærd alene bekræfte sandsynligheden for, at der findes sådan noget materiale overleveret til Putin fra Epstein. Men her, der læner vi os jo ind i konspirationsteorierne. Der er bare så meget efterhånden, der peger på, at det her kunne være sandt.
Men jeg tænker, at en af de, absolut at Putin har med det her at gøre, men en af de største drivkrafterne, som gør ändå at folk åker dit, träffade Epstein, det er jo girighet og fåfänga. Det er djupt mänskliga behov.
Hiss och diss. Vi har denne uken også gjort og tænkt andre ting. Har dere sett noe som dere vil hisse og disse?
All right, veckans hiss. Altså, nu skal ni få høre her. Januari månad i år, altså 2026, så var det ingen som sköts ihjäl i Sverige. Det var första gången på 8 år som ingen sköts ihjäl under årets första månad.
Wow!
Bravo, Sverige!
Och veckans diss. Ja, den svenska regeringen har skurit ner rejält på pengarna till kulturen. Blott 0,62% av den totala statsbudgeten går nu till kulturen. Och det är faktiskt en rekordlåg siffra. Hassan?
Ja, min hiss går till Ditte Giese, den kendte skribent, debattör, författare. Som netop er død. Jeg var til hendes begravelse forleden dag, og jeg hisser hende, fordi hun var en offentlig kendt feminist, og man kunne også kalde hende borgerretsforkæmper, men først og fremmest så var hun et af de mildeste og skrøbeligste og ærligste mennesker i det private, som jeg har kendt. Og det vil jeg hisse hende for, hun betød meget mere for mig, end jeg troede, hun gjorde, mærker jeg nu. Min dis går til den her fødevarecheck, som regeringen har udstedt til 2 millioner danskere på et beløb, som kommer her. Vi får nu 2.500 kroner, hvis vi opfylder nogle bestemte krav til at hjælpe os med at få fødevarene hjem i køleskabet rent økonomisk. Det svarer til 7 kroner om dagen. Det er en komedie, hvis ikke tragedie. Og du, Hilde?
Jeg vil hisse en dansk studie. Økonomiprofessor Nina Smith har undersøgt, hvad som sker med mandlige ledere i virksomheder, når de bliver far til en datter. For før så har en studie vist at mannlige leger med døtre gir bedre behandling til kvinner. Men Smith vil undersøke hva det gjør med arbeidslivet. Og her er fasit. Når en dansk sjef i dette datasettet fra forskerne får en datter, så stiger de kvinnelige ansattes lønn i gjennomsnitt med 4,4%.
Er det sant?
Og antallet av kvinnelige ansettelser stiger med 2,9%. Mindis. Det ser ut som tyrkiske myndigheter har lykkes med å utnytte norsk politi til å trakassere en norsk-kurdisk politiker med å misbruke det internasjonale politisamarbeidet mellom Norge og Tyrkia. I Tyrkia har siktet rødt representant Seher Aydar for å lage propaganda for en terrororganisasjon basert på Facebook-innlegg fra 2018, skriver VG. Og da de spurte Norge om bistand i saken, og norsk politi innkalte Aydar til avhør. Hvis det som beskrives er rett, kan det virke som tyrkiske myndigheter har lykkes med å utnytte norsk politi til å trakassere en norsk-kurdisk politiker med å misbruke det internasjonale politisamarbeidet mellom Norge og Tyrkia, sier forsker Jens Plate. Og de to forbrytelsene på Facebook? Det ene gjaldt at hun postet et arrangement på litteraturhus om kvinner og kurdisk frigjøring, knyttet til en bok av en fengslet tyrkisk forfatter, og et annet bilde med teksten «Stopp bombing Afrin». Og for det skulle hun altså i avhør.
His Odis.
Det har vært en mørk uke for Norge, men hvordan har uken vært i Sverige og Danmark? Hassan?
Ja, de danske håndboldherrer vandt jo EM-finalen. Det ved jeg ikke om I har bemærket. Håndbold, nej, det, som jo også spilles i Sverige forbi. Og Norge. Okay. Det vil sige, så har vi jo faktisk OL, guldmedaljen og VM, guldmedaljen i Danmark, og nu også EM. Men ikke bare VM for i år, for de sidste 4 år faktisk har vi vundet.
Ja, det, är bara gratulera. Det enda jag har lagt märke till vad gäller framgångar för Sverige är att vi har vunnit kampen om världens sämsta maträtt.
Världens sämsta maträtt 2025 är vulkanpizzan i Piteå. I alla fall enligt den internationella matbloggen Taste Atlas, som nu har släppt sin årliga bottenlista baserad på över 730 000 betyg från användare världen över.
Men det är då en pizza som heter Vulkan.
Ja, det är allting på den, tror jag.
Den ser ut som en blomst.
Ja. Syns du det ligner en blomst?
Ja, det, jo, den ligner en blomst. Ja,
den är faktiskt tänkt som en blomma. Och ja.
Jag syns det ligner ett trafikuheld. Alltså, det ligner, det ser ju helt sindssygt ut. Jag har aldrig sett något så vanvittigt. Alltså, det är närmast ukendligt att det skulle vara en pizza.
Kifa Algaf, som fant opp denne vulkanen for 10 år siden, er veldig stolt fremdeles og sier at folk kommer fra overalt i hele verden for å smake denne pizzaen. Og utgangspunktet var at folk aldri klarte å bestemme seg for hva de ville ha på en pizza. Så tenkte hun, jeg skal gi dem alt.
Og så det er pomfrit og kebab og oksfilet og salami. Bianesos og mozzarella og allting.
Jeg var inde på Taste Atlas, som den her madblog hedder, og tjekke ud de 100 værste retter for 2025. Og på top 10 har Sverige hele 4 retter over de værste i verden.
Ja.
Den næst værste retten på denne listen til denne matbloggeren, som altså reiser rundt i hele verden og finner ut hva som den værste retten, er islandske svid. Et halvt sauehode som blir kokt helt uten hjerne. Og da tenkte jeg at hun har ikke vært på Voss i Norge og spist smalahove. Der du har rett og slett det er sauehode.
Så vad är sauhuvud? Är det fårhuvud?
Fårhuvud. Som blir svidd. Och där du också spiser öje.
Vad svidd?
Det blir grillat eller det blir...
Svettgrillat.
Ja.
Grillet fårhuvud?
Inte fårhuvud.
Nej, fårhuvud. Alltså...
Sauhuvud.
Fårhuvud. Grillet fårhuvud.
Ja.
Okej.
Men där du spiser grilla förut. Det är sikkert sånt som sån någon sån någon av de danska stjärnrestaurangerna kan ha grillat
förut.
Jag tänkte, vem bor i Foss och varför ger de deras förhud till grillningen?
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
Vi har kommit fram till ukens viktigaste sak. Jag tror vi har varit inom denna saken för. Men inte med en dansk justisminister i huvudrollen. Den danske justisminister Peter Hummelgård slår hårt till på prisen på en ny fastelavnsbolle. Och denna fastelavnsbollen, den är att bli sålt på ett danskt hotell, Dangleterre, 500 kronor för en bolle.
Ja, alltså vi spiser fastelavnsboller till fastelavn, och det är sådan en cremet fed bolle. Det var ju alltså följer ju liksom upp på den gamla traditionen, alltså den sista aften för fasten är fasteaften eller fastelavn, och det var här man skulle spise fede madvarer innan man skulle faste. Och fastelavnsbollen är en fed kage. Och så har luksus konditoriet Maison på Hotel d'Angleterre udgivet den her fastelavnsbolle med trøffel og bladguld. Og den skulle smage helt fantastisk, hører jeg fra folk, jeg kender, som ved noget om sådan noget. Men den koster altså 500 danske kroner.
Det er sådan 700 kroner. 800 kroner for en bolle.
Ja. Og det interessante er nu, at vores justitsminister, ja, altså ikke fødevareministeren eller en af de andre ministre med et ressort, som ligesom kunne beskæftige sig med mad og kultur. Nej, vores justitsminister, Peter Hummelgård, er gået ud og har sagt, at netop sådan en fastelavnsbolle er det helt rigtige argument for nødvendigheden af den udskældte fødevarecheck, som regeringen er kommet med. Altså den, jeg nævnte i min dis, det her tossede beløb, som vi nu alle sammen får en gang til maj måned, som kompensation for de stigende fødevarepriser.
Og den fødevarecheck, den skal være et helt år, eller en uke, eller en måned, eller hvor er
det?
Nej,
det er for 2026. Ikke?
Altså, du kan få fem boller.
Du kan
fem
få fem boller for din check, ikke? Ja.
En hel familj kan gå og spise boller på dagen. Yeah.
Men altså, de som köper en sån där fastlagsbulle för 750 svenska kronor. Alltså det måste vara ungefär samma människor som tycker att de nog faktiskt har rätt att vara på Epsteins ö, because I'm worth it. Är inte så? Det, man har ju en självkänsla eller en självbild som är lite utöver det vanliga, tänker jag.
Det är måske en sidestillelse som är, vad heter det, lite brutal.
Alltså, det är liksom, de är pedofile, de som spiser. Yeah.
Yeah. Det är så, yeah, låter, yeah, som att Hassan sitter och drömmer om att ändå få bli bjuden på en sån där pangligt här. Jag ska inte provocera dig, Hassan.
Jag är inte speciellt intresserad i sådan något mat där. Alltså, det intresserar mig simpelthen inte, men at blive set gå ind ad døren på Hotel d'Angleterre, det har betydning for mig. Så jeg kunne godt finde på at gå ind og, hvad hedder det, bestille en fastelavnsbolle alene af den årsag, at jeg så bliver set som en, der går ind på det hotel. Jeg ved ikke, hvor Epstein boede dengang, han var i København for at forsøge at lokke den danske milliardær Christian Kjær til at sælge sin ø Great St. James, som ligger lige ved siden af Little St. James. Mm. Men det kunne have været Hotel d'Angleterre, og så forstår jeg jo heller ikke, hvorfor vi ser Epstein og ikke Epstein. Vi ser jo ikke Einstein, vi ser jo Einstein. Ikke?
Nej. Altså, jeg har lært det, og det jødiske navnet med Stein uttales Stein.
Stein, det har jeg også hørt. Men du har rett i det, man siger ikke Einstein. Nej.
Selvom han jo boede i USA.
Men gjort det var sikkert for det så længe siden, at ingen vidste det den gangen.
Ah, okay. Ja.
Oh, tak, kære venner. Jeg kender mig så mye lettere.
Gjør det?
Ja, ja. Bare det at snakke højt og brutalt om tvil, anfektelse, angst, uro, flauhet, alle disse følelsene som har boblet rundt i en stakkars norsk sjel den siste uken. Det gjorde godt. Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, Svensken og Dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra NRK, SR, CNN, DR og Aftonbladet.